Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå?
Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Hej, hej, hej på er alla där ute i Hockeysverige. Julen närmar sig med stormsteg, men inte ta Hockeypuls podcast någon paus, utan vi fortsätter ta oss in i den här poddverkstan och börja producera avsnitt efter avsnitt. Det kommer också under jul och nyår här att skickas ut avsnitt varje vecka, så att ni hockeyvänner har något att lyssna på när ni sippar på glöggen. Eller kanske julmusten, eller vad ni nu dricker. Den här gången gästas jag av SHLs vd Jenny Silverstrand. Varmt välkommen till podden.
Tack så mycket. Vad trevligt och roligt att få vara här.
Ja, väldigt trevligt. Och Jenny, jag inser ju det att du och jag har något gemensamt.
Spännande. Det här vill jag höra.
Nej, men så här.
För jag har inte insett det ännu nämligen.
Oh, nej, det förstår jag faktiskt. Jag tror inte du har tänkt på det här lika mycket som jag har gjort. Nej, men både du och jag har ju faktiskt bytt arbetsgivare under sommaren och hösten. Jag har ju gått över till Expressen, du har gått över till SHL. Och som alltid med ett nytt jobb så är det ju många saker som man måste bekanta sig med, som man måste lära sig och förstå sig på. Och det kan ju vara lite jobbigt ibland att hinna ikapp sig själv och det nya uppdraget man har. Och när jag har tänkt på det under hösten så har jag känt så här, ja men hur har Jenny det då? Alltså, kommer in i SHL under en coronapandemi, som att det inte är nog med att man har ett nytt jobb, utan dessutom ska man hantera den värsta krisen i svensk ishockey.
Ja. Ja, nej men precis som för dig så var det ju för mig så här att den var ju fullt pågående pandemin när man började sin första arbetsdag. Så att det var ingen nyhet, det blev annorlunda än vad som hade tänkts. Men det var ju ingen nyhet vad vi var i för situation den dagen jag klev in genom dörren första dagen. Och det som är med det är ju då att då finns det ju faktiskt en organisation som är mitt i det här arbetet. Och rutiner och hur man hanterar själva coronan i den verksamheten som vi är. Men det är ju, blev ju inte som jag hade tänkt mig.
Nej, det förstår jag. Coronaviruset, det upptäcktes ju i december, januari där i Kina. Sen så spred det sig, men det var väl i början av mars skulle jag säga som man verkligen vaknade till här i Sverige. Och ja, när serier stängdes ner och det blev restriktioner från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Och då undrar jag, när tackade du formellt ja till den här tjänsten? Visste du om pandemin och ja, vad som eventuellt skulle kunna hända här?
Jag visste inte om pandemin och förstod absolut inte vad det här skulle innebära och hur det skulle se ut i våra samhällen, och som det har gjort då snart i ett år. Det var några små artiklar att det hände någonting i Kina, men det var inte mycket mer än det.
Så du tackade egentligen ja då innan det bröt ut på allvar här i Sverige?
Ja.
Hade du med facit i hand, om vi säger att du hade fått jobbförfrågan i april, när det var betydligt mer allvarsamt, tackat ja?
Ja, det hade jag gjort. Det spelar ju ingen roll. Jag resonerar ju så som att det spelar ju ingen roll ifall jag är på SHL eller ifall jag hade varit kvar på Djurgården. Det hade fortfarande fått samma pandemi och samma utmaningar. Inte kanske riktigt samma utmaningar, men i de här härnorna. Så att, jo, men det hade jag gjort. Det är ju som sagt samma pandemin fast man är på en annan arbetsplats.
Vad skulle du säga är de största utmaningarna och hur skiljer de sig kontra SHL som ligaorganisation och från där du kommer ifrån, just från klubbvärlden med Djurgården där du var länge? Just ur ett coronaperspektiv, vad som skiljer sig där?
Men du har ju en, om man säger det som är likheten, det är ju att SHL ägs ju av de 14 klubbarna, så att klubbarnas välmående är ju för den här centrala organisationen som jag representerar idag oerhört viktigt. Att klubbarna orkar en säsong som den här och att alla finns med, som är det viktigaste av allt. Så att det, så sätt blir man ju påverkad. Det som är skillnaden mellan centralt och klubb, det är ju att du jobbar ju en, du har ju en helt annan, ska man säga, leverans, en daglig leverans som inte riktigt finns på samma sätt centralt, med matcher varje dag, och då får du ju också en påverkan varje dag, eller då du spelar matchen, när du ser och känner, och du ser det också i din kassa, att det är någonting som skiljer, och vi har en helt annan verksamhet än tidigare. Så att det är en skillnad att vara centralt eller ute i klubbarna. Men vi sitter ju ihop. Så är det en klubb som inte mår bra, så mår ju inte SHL som helhet bra heller.
Är det lättare att vara känslostyrd som ledare i ett klubblag just för det du nämner? Att det spelas matcher varje vecka, man påverkas kanske mycket av resultaten, än i den rollen du har just nu i SHL, där du nämner att det är mer långsiktigt strategiskt arbete kanske, och inte här och nu på samma sätt.
Ja, men det är när du är i klubb, även ifall du som klubbdirektör eller vd, din roll samtidigt är ju att kunna balansera det här, att inte ryckas med för mycket känslosamt när det går kanske sportsligt inte rätt, utan du har så många andra parametrar som ska balanseras, så är det ju mer känslosamt givet en förlorad match eller flera förlorade matcher eller vunna matcher än vad det är när du sitter centralt.
Du, innan vi satt oss och spelade in det här avsnittet, just nu så rullar det ju för fullt, då har vi haft ganska mycket kontakt fram och tillbaka, det är ända från början av oktober tror jag.
Mm.
Och det har ju varit lite svårt att hitta ett datum med dig för den här inspelningen. Jag är väldigt tacksam att du har tid nu, men berätta lite om de här dagarna, veckorna och månaderna. Vad är det som har funnits på ditt skrivbord som du har behövt ta tag i allra främst?
Ja, det är sådär. Det är så många saker så att man, vad är det egentligen? Men det första någonstans att komma in i, det är ju att komma in i en organisation som har full leverans just nu, som är mitt i en säsong. Alla har sina arbetsuppgifter. Det är ju lätt att när man sitter utanför ha en uppfattning hur saker och ting är. Men jag har, måste säga, ändå varit ganska ödmjuk inför den här starten, då jag har bytt jobb inom samma organisation en gång. Och bara genom att få en ny tjänst inom en och samma organisation så upptäckte jag att det var inte så självklart eller så enkelt eller så här är det bara genom att byta internt. Så att det är att först och främst få en förståelse och lära känna organisationen. Svårare nu än i vanliga fall, eftersom det inte är lika hög närvaro liksom på alla, så att man får inte det här dagliga att man springer på varandra vid kaffemaskinen eller i en korridor eller vid en fika eller någonting, utan allt, det mesta är ju digitalt. Så att det är såklart, det är ju en av mina första delar, det är ju nu att liksom lära känna alla som jobbar och förstå det som jag inte har förstått tidigare. Och sen så är det ju att hitta mitt arbetssätt kontra klubbarna. Hur vill jag träffa och möta dem? Hur delar vi information? De utvecklingsbitarna som vi har suttit med, också en av de delarna som gjorde att jag såg fram emot det här jobbet. Det är ju ett strategiarbete som jag har jobbat med klubbar och SHL centralt gemensamt under hösten och förra våren, så det har varit handbroms på. Så det har jag lagt ner en del tid på, att liksom sätta fart på det igen och ta lite små beslut för att ta de här vidare arbetet i det som vi sätter igång med i januari, februari. Så att det har varit lite allt möjligt.
Ja, jag märker det på ditt svar också. Det svävar lite över alla möjliga områden. Och när du pratar så tänker jag så här, vilka är dina närmsta kollegor då? Jag förstår ju att du har ju säkert några på SHL-avdelningen och det kontoret ni sitter på, när ni nu får sitta på det med tanke om coronarestriktioner som finns. Men även, kan man kalla alla SHL-klubbars vd och klubbdirektörer dina närmsta kollegor också?
Jo, men det tycker jag. Det är ju de som är ägarna. Sen så ser jag ju dem som kollegor utifrån att jag har jobbat med dem som kollegor tidigare. Klubbdirektörerna i SHL har ju mycket kontakt med varandra. Man är absolut konkurrenter på isen, men det finns väldigt mycket som vi liksom jobbar med framåt också gemensamt. Och sen får man SHL-kontoret som du nämnde, är det mina kollegor? Ja, det är ju absolut mina medarbetare. Och SHL-kontoret i sig, det är inte en jättestor organisation. Jag tror att vi är 13 personer på den mejllistan. Vi är 13 personer, mig inkluderat, så vi är inte jättemånga som arbetar dagligen på kontoret. Så att de är ju alla nära kollegor när man är så få. Men jag har ju en ledningsgrupp som på något sätt ska ta hänsyn till hela verksamheten. Och i den så ingår vår sportchef och vice vd Johan Hemlin, Johanna Hemming Hamberg som jobbar med de kommersiella delarna och kommunikation, och så Lena Bergholt som håller på med vår ekonomi. Och med dem på plats så får man så får jag en bild över hela verksamheten och de delarna som vi ansvarar med, som är de kommersiella, och det är domare och det är den sportsliga utvecklingen och lite delar till. Så att, det är inte så många att lära känna nya.
Nej, rätt liten organisation.
Ja, det är det.
Över det.
Ja, det är många som blir förvånade över det.
Men
och det görs mycket.
Hur mörk är den horisont som SHL-lagen närmar sig nu? Vi är i mitten på SHL-säsongen 2021. Och vi har sett klubbar flagga för att det kommer bli minusresultat i bokslutet. Ja, men jag tror Brynäs var strax under 30 miljoner som de prognostiserar just nu. Vi har sett andra klubbar också prata om ett bortfall på 10-30 miljoner kronor. Vi får ju se vart det här slutar. Det har vi inte facit på än. Men ni måste väl ha gjort någon form av kalkyl över hur illa det här verkligen kommer att slå för klubb till klubb.
Ja, men absolut. Och framförallt så jobbar ju klubbarna med det här dagligen, att ha en blick framåt och se och ha en bild av hur de ser att den här säsongen slutar. Och det här är ju minst sagt ett av de mest utmanande säsongerna som jag i alla fall har varit med om, och då har jag jobbat inom hockeyn i ganska många år. Men jag känner att klubbarna gör väldigt, väldigt mycket för att sänka sina kostnader, hitta andra intäktskällor, så att de prognoserna som jag såg i början av säsongen och sen kopplat också till ett nödvändigt statligt stöd, så ser det ju lite ljusare ut. Men den är tuff den här våren som vi har framför oss och avslutning på den här säsongen. Men jag tycker klubbarna gör väldigt, väldigt mycket bra saker för att det liksom ska bli så lindrigt som möjligt.
Men i Hockeyallsvenskan så har jag pratat med flera klubbledare som har sagt att det är sån enorm likviditetsbrist som väntar oss här, att vi kan inte garantera vår förenings existens i den liga vi tillhör. Kan det även finnas lag i SHL som går under den här säsongen?
Jag tycker vi har mycket dialog med klubbarna, och nu på senare tid så upplever jag inte att de signalerna är att vi klarar inte. För det är viktigt för oss att förstå, vi centralt också, vad har vi framför oss. Och det ser jag inte, men det är jätteansträngande, och det innebär ju, det slår ju inte bara på elitverksamheten, utan vi har ju roller på andra stället i samhällen med ungdom och junior och damverksamheten, och det är väl en generell neddragning som drabbar hela hockeyn som vi ser. Men jag ser inte, jag ser ju att vi kommer kunna genomföra den här säsongen och att vi har klubbar som överlever.
Men därefter det, då?
Ja, men den är ju egentligen den svåra delen. Vad händer säsongen 21-22? Och det läggs det ner jättemycket tid på nu, både hos oss centralt och i klubbarna, för att skapa oss först och främst en gemensam bild. Vad tror vi om nästa säsong? Vi får lyssna på vad man säger från folkhälsomyndigheterna. Vi får läsa i tidningarna hur går det med vaccinationer och försöka göra våran bild så trovärdig som möjligt. Och det vi har kommit överens om, det är ju att vi är försiktiga inför nästa säsong, eftersom vi just inte vet Och vi, för några månader sedan så kände jag så här att ja, nu vet vi ju mer än vi gjorde förra året åtminstone, fast det vet vi ju inte.
Nej.
Vi gör ju faktiskt inte det, utan det ändrar sig hela tiden och man får bara hoppas att utvecklingen, vaccinationer och den generella hälsobilden i Sverige kring corona ser annorlunda ut i augusti-september.
Men det första du gjorde när du klev in på SHL-kontoret var ju att samla klubbdirektörerna från respektive föreningar, sätta sig ner, och det som mynnade ut från det mötet, det var säkert flera olika saker, men det mest uppmärksammade var ju att klubbarna pratade eller gemensamt om att vi pausar kontraktskrivningar för nästa säsong. Hur länge gäller det? För jag menar, nu börjar vi komma in i en period när väldigt många lag börjar spika merparten av sina trupper vanligtvis.
Ja, jag kan faktiskt inte svara. Det här ligger ju upp på klubbarna, hur man känner. Men när man får en blick
för
på
det kan vi väl, förlåt att jag avbryter, men det kan vara noggranna med våra lyssnare också. Att det är ju inte så att ligan alltså bestämt något, utan det är klubbarna var för sig som har sagt att men vi kommer inte göra någon kontrakt igen över nästa säsong. Så att det kan ju vara någon klubb som bryter sig ut från det här och bestämmer att men nu kör vi.
Ja, det kan det vara. Det är ju upp till var och enskild klubb. Men jag tror inte det, för det är så väldigt viktigt att få...
Det är någon konsensus som råder där.
Ja, det är en konsensus som råder. Men det är klart, jag kan inte lova var och enskild klubb gör. Men vi kände att det var väldigt viktigt att trycka på pausknappen för att få mer koll på förutsättningar inför nästa säsong. Så när man känner att men nu känner vi oss redo, det kan jag inte svara på idag.
Hur surt känns det? Jag förstår att det känns jättesurt. Det här är en dum fråga egentligen att ställa. Men Ernst & Young, revisions- och konsultföretaget, gör ju alltid en bedömning av SHL-klubbarnas ekonomi. Och det de kom fram till var ju att SHLs totala nettomsättning under säsongen 1920, trots att det inte blev ett slutspel, låg på... Det här är ju en sån summa som är svår att ta in, men 1904 miljoner kronor. Och det som händer med den här coronapandemin är ju att vi ser stora delar av omsättningen hos klubbarna egentligen försvinna, just för att matcharrangemang och biljettintäkter och allt som är runt omkring där, och även kanske sponsorer lokalt sett inte kan ställa upp, gör att det kapas mycket från nettoomsättningshållet.
Mm.
Hur illa är det på lång sikt? För vi ser ju här och nu att de kanske klarar sig den här säsongen. Men jag tänker 3 år, 5 år framåt. Det här är ju som att vi egentligen pausar SHL och den utveckling som har skett så radikalt och progressivt de senaste åren. Så vad ser du egentligen i framtidshorisonten här för de kommande åren också?
Om det fortsätter att se ut så här som det gör nu, att du de facto inte kan ta in publik på läktarna, så kommer det vara ett tufft år nästa år. Sen måste alla verksamheter anpassa sig, så att då kommer det bli det nya normala, och då måste vi anpassa verksamheterna efter det nya normala.
Vad innebär det, om du ska försöka konkretisera lite?
Att du sänker dina kostnader och anpassar det till de intäkterna som du de facto har. För att det är ju inga verksamheter som klarar av att leva över sina tillgångar. Det är det inte. Men som i alla verksamheter också, så är det svårt att ställa om från en dag till en annan. Och det är ju det vi ser här det här året, och det är det vi kan se ifall det ser ut nästa år också.
Men det du menar med det där är ju att en konsekvens blir att till exempel spelarna inte kommer tjäna lika mycket pengar, inte tränare, sportchefer, och att man kanske inte kan ha en personalstyrka på kansliet som man har vant sig vid och tidigare kunnat haft.
Ja, samtidigt så måste vi ju ha en framdrift i allt det som vi gör. Och ja, SHL-klubbarna, som vi säger, det är ju så lätt när man pratar om SHL, och så pratar vi om det som är våran idrott, som är liksom det som man ser, men det görs ju väldigt mycket mer i klubbarna, så vi måste ju säkra att vi fortfarande har den här juniorutvecklingen som vi är bra på, att vi finns med och stöttar upp och hjälper till att få svensk damhockey att växa, att vi är ute och rör oss i samhället som vi är med massa aktiviteter ute på skolorna och så vidare. Och det finns ju en risk att det blir påverkat också, och det vill vi ju inte. Så det är att få hela, att vi inte stannar av i utvecklingen av svensk hockey. Men det är klart att det blir, världen ser annorlunda ut ifall det är mindre pengar i verksamheterna.
Men det egna kapitalet, Ernst & Young, nu återkopplar jag till dem, för jag tycker att det är ett väldigt bra dokument för att lära känna SHL-klubbarna lite bättre. Så det är väl tips till alla lyssnare också som är intresserade för ekonomi och sina klubbar. Och där nämns det ju att 10 av 14 klubbar har mer än 10 miljoner kronor i eget kapital. Men just för det som händer den här säsongen så finns det väl en risk att det egna kapitalet, nu är det bundet, det kan ju vara bundet i en arena eller i en restaurang eller någon annan typ av verksamhet, så det är inte rena och skära pengar alla gånger, men kapitalkravet som ligger från förbundet, det har ju slopats för den här säsongen, men det måste väl även slopas framöver?
Ja, eller så får det se annorlunda ut.
Okay.
Och det tittar man på. Nu gör man en utredning från Svenska ishockeyförbundet hur man skulle kunna återgå till ett licensregelverk. Och den är ju som sagt inte klar, och den är klar om några månader. Men hur kan vi återgå till någon typ av licensregelverk? Så hur det ser ut efter den här säsongen, det är inte klart ännu.
Okej. Okay. Men något som jag gissar att ni vill se är fler stödmiljoner från regering som fördelas via Riksidrottsförbundet. Nu för den senaste utdelningen så fick SHL knappa 108 miljoner kronor att dela på. Och sen var Frölunda som fick mest och Oskarshamn som fick minst. Men det var ju baserat på de tapp man egentligen haft på intäktssidan. Hur hårt driver ni från SHL den här frågan?
Vi driver den via Svenska ishockeyförbundet att få besked om fortsatt stöd. Så att, och sen när det kommer till fördelningarna så är det ju, pengarna kommer ju via RF. Och där finns det också representation av Svenska ishockeyförbundet. Så via dem så driver vi att få ett svar om och ett besked om hur vidare det blir ett fortsatt stöd.
Vad hoppas ni på? Vad tror ni på? Kan ni ens göra någon prognos för vad man skulle kunna tänkas att få framöver? Har ni fått någon indikation? Det är väl egentligen det jag landar i den här frågan.
Ja, och där har man både och. Men jag försöker vara lite positiv i mina tankar kring det, med tanke på att jag ser att vi har ett fortsatt behov av det, att det har inte skett några förändringar kring hur vi kan bedriva vår verksamhet mot när man gick in och började med ett stöd. Snarare så är ju förutsättningarna lite mer negativa nu än vad de var i september-oktober. Där man såg och man diskuterade högre publikantal inne på arenorna än vad som de facto är idag. Och vad vi tror att vi kommer se de närmsta månaderna.
Du, någonting som sticker i ögonen på folk, det är ju att de här SHL-lagen får stödmiljoner som, ja, det är ju egentligen pengar ifrån invånarna med tanke på att det är ju skattepengar som fördelas ut, samtidigt som vi ser klubbar värva under den här coronadrabbade säsongen. Kan du, ja, först och främst förstå den irritationen som finns i vissa läger, och hur samtalar ni med klubbarna för att de ska ta ansvar för sin ekonomi?
Ja, men jag kan förstå att det sticker i ögonen när man tar det så fokuserat kring spelarna. Samtidigt ser ju vi, eller nu har vi ingen statistik på det, att det sker färre rekryteringar. Det är vår uppfattning eftersom vi inte har statistik. Den får vi när säsongen är slut, men att det sker färre rekryteringar nu än tidigare. Och lite återkopplat till det som jag pratade om tidigare, så är det ju, vi gör ju så mycket mer än spelare idrott. På vissa orter så är ju ishallarna är ju de största ungdomsgårdarna, så att det handlar egentligen inte bara om att rekrytera spelare när vi får de här stöden som vi är väldigt tacksamma för, utan det går ut till hela våra verksamheter som har blivit drabbade av pandemin.
Men här kan man ju komma med ett motargument att behöver den typen av spelare som värvas faktiskt värvas in, Kan man inte hitta lösningar från den egna organisationen och lyfta från J20? Sen nu, jag förstår att det är problematiskt för man ska fylla sina platser och J20 och J18-lagen ska ju också spela sina matcher. Nu är Freddy pausat, men du förstår i alla fall mitt resonemang här att ja. Går inte hitta billigare lösningar, för det är ändå inte särskilt dumma namn som har kommit in i SHL här under hösten och vintern.
Nej, det och det ska vi... Det är väl bra att det kommer in bra spelare om man ska uttrycka så, men det här är ju en balansgång. Får säga det att klubbarna är ju var och sen ansvariga för sin ekonomi, men det är ju också en balansgång kring att ta det här långsiktiga ansvaret och vad det innebär att de facto inte spela i SHL. Och vi har ju ett system där du de facto kan åka ur högsta ligan och spela i Hockeyallsvenskan. Så att det är en svår balansgång för klubbarna, men jag tycker att de givet läget inte har gjort värvningar som man inte behöver. Och det man inte ser alltid också, det är ju att det är inte bara spelare in i trupperna, utan det är de facto spelare ut också ur trupperna. Jag tycker det finns en balans i det.
Ja, som ni alla vet, eller åtminstone ni som är regelbundna hockeypulslyssnare, så är vi nu vid mittenakten och det är ju maxpuls som det så vackert heter. Och då är det snabbfrågor, 3 stycken denna vecka och 4 fördomar den här gången, det här avsnittet som jag har tagit fram om min gäst Jenny Silverstrand. Och då är frågan, är du spänd? Har du förberett dig på något vis? Eller vad känner, hur känns det?
Nej, men jag har nog inte förberett mig så jättemycket, så det är klart jag är spänd.
Vad bra. Och vi börjar med snabbfrågorna då.
Ja.
Bästa ledaren i Hockeysverige?
Det här är ingen snabbfråga för mig, för att jag tycker att jag möter oerhört många personer, framförallt i klubbdirektörsrummet, som är fantastiskt bra ledare, men jag ser ju dem sällan i sina organisationer. Men du kommer ju kräva ett svar av mig.
Exakt.
Vilka har jag sett verka som ledare dagligdags?
Nu kräver jag ett svar här.
Då säger jag Jocke Eriksson. Jag tycker han är en bra ledare. Ja. Jag säger Jocke Eriksson.
Det är ju den person som du har jobbat närmast senaste året.
Det är han jag har jobbat närmast. Det är helt riktigt. Det är väldigt mycket bra människor. Ja, nu fick du svar.
Ja.
Framtvingat, men okej.
En okänd talang.
En talang? Ja, men inte talang kanske. Men jag går på karate. Oh. Den är nog ganska okänd.
Mm. Ditt sämsta respektive bästa köp?
Mitt sämsta köp var en sån här spunnet sockermaskin. Oerhört dåligt. Det blev som en rund, hård sockerbit nästan. Det var inte mycket spunnet och fluff överhuvudtaget. Det var oerhört dåligt köp.
Det är ju det mest överskattade godiset nästan, kan jag tycka.
Ja, faktiskt. Mycket luft. Och sen mitt bästa köp. Ja, du. Måste jag tänka. Det var ingen snabbt svar här. Alls. Jag köper för lite grejer. Det måste vara det. Ja, men jag har en väldigt skön säng. Jag säger den då. Jag sover väldigt, väldigt gott på natten. En skön säng.
Härligt. Det där tog du igenom. Nu vet du inte lyssnarna om det här eftersom att det har klippts lite från Kim som är redigerare. Men det var en ganska lång väg fram till något av de här svaren i alla fall.
Men jag tycker att jag hade ett snabbt svar på mitt spunnet sockermaskin.
Ja, det hade du faktiskt. Det ska du ha. Nu gör vi oss redo för fördomarna.
Mm.
Din personliga åsikt är att SHL borde ha stängts för nedflyttning.
Nej.
Okej. Varför?
Därför att jag anser att vi gick in i en säsong och frågan var öppet långt innan säsongen satte igång och i det mesta möjliga mån jobba med de förutsättningarna som vi hade från början.
Men problemet här är ju att det ni visste när säsongen började var ju, eller det ni inte visste när säsongen började var ju att det här faktiskt skulle fortlöpa bli ännu värre under hösten. Kan man inte justera under resans gång?
Jo, det kan man. Men jag har ju den åsikten också att det är inte bara SHL som blir påverkad med en nedstängd säsong, utan vi tillhör ju en hockeyrörelse där inte bara SHL existerar, utan det är andra serier, och jag tror att därav så ser jag inte heller att man ska stänga ner den, utan det påverkar andra grejer.
Men jag tänker just för nedflyttning, inte att man ska stänga SHL-säsongen, för jag förstår att det är väldigt mycket pengar inblandat här också, utan att man helt enkelt för nästa säsong bestämmer att okej, inget lag åker ur, men man tar upp lag från Hockeyallsvenskan så att det ska fortfarande finnas någon slags sportslig morot för de som kommer underifrån, så får man helt enkelt utöka SHL framöver, och då får man dela på den här intäktskakan som är från centrala stöd och allt vad det nu är.
Ja, men och det kan nog vara den enkla delen att dela pengar, för då har den som, men då har du, det är svårt att genomföra en säsong till exempel med 15 lag och att få ihop speldagar.
16 då?
Ja, då är det lättare, men då tycker jag också ändå att vi frångår någonting som är beslutat sedan tidigare.
Ja, men
principfast, va?
Ja, verkligen. Men handlar det egentligen inte bara om att SHL-lagen inte vill dela med sig av de pengar de får till andra?
Nu frågade du vad jag tyckte.
Jo, det är sant, men du har ju en officiell roll på SHL och pratar med klubbdirektörer också.
Ja, det gör jag. Så att, nej, det upplever jag inte att det är. Ur ett SHL-perspektiv så ska vi ju lyfta de frågorna som ägarna förväntar sig i klubbarna, och där har inte varit en fråga från klubbarna att vi ska driva den frågan. Men min personliga åsikt var att vi inte skulle stänga.
Men hade det, nu sätter jag mig på andra sidan.
Svär.
Här. Ja, exakt. Hade det inte varit ett argument för att stänga för nedflyttning är just att då förhindrar man kanske en köphets. För just nu förstår jag att klubbar resonerar som så att okej, investera i spelare nu för att möjligen förhindra en ekonomisk katastrof som det skulle innebära att åka ur SHL i april. Att man tar risken nu trots att det kostar, trots att det kan belasta ekonomin ytterligare, för att inte vara med, ja, men om ett ras som kanske är sällan skådat i svensk ishockey.
Då ser jag som det så att du flyttar fram den utmaningen till senare. Då skjuter du fram de riskerna när du ett år ska vara två eller tre lag som inte ska spela.
Ja, men kan man, då kunde man ju pausa kanske, eller stänga för nedflyttning som Sanny Lindström, min kollega, nämnde i en krönika. Kanske för tre säsonger framöver för att hitta ett lugn.
Ja, men du, så fort du har risken att åka ur så försvinner det lugnet, även ifall du har väntat några år, och då har du fler lag som ska spelas ut.
Ja, men då kanske man har hittat en trygghet i det här coronasamhället som förhoppningsvis inte är kvar då.
Ja, men det är en annan fråga, tycker jag. Frågan är ju mer utifrån mitt perspektiv kring vad är det som händer när det finns en risk att du inte spelar och ska konkurrera om en plats i SHL.
Och det här var något som alla klubbar var överens om, att det nuvarande systemet skulle upprätthållas.
Ja, vi hade ju ingen röstning ur då, men det var ingen röstning i frågan, utan snarare så var det ingen som lyfte att vi skulle driva frågan. Vi har inte haft att nu röstar vi i frågan, utan mer än icke-fråga vi i den här situationen. Det här krävs som man skulle, men inte att någon har bett oss driva frågan.
Och det ska ju tilläggas här också för alla lyssnare som kanske inte riktigt hänger med. Och det har man ju förståelse för det är ju väldigt många olika begrepp med SHL, Hockeyallsvenskan, Hockeyförbund. Vem är det som bestämmer egentligen? Men ni kan ju inte ta det beslutet, utan det är ju förbundet som äger frågan. Ni kan
absolut
ju driva processen, men i slutändan så är det förbundet.
Ja, exakt.
Men just det här med att
du är påläst, det är fint.
Ja, man måste ju vara det som journalist, vet du. Men det där tycker jag att man måste vara tydlig med också, för att jag ser att den missuppfattningen sker här och var. Och att ni får väldigt mycket kritik för att ni vill stänga.
Hej, Synoptik här.
Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Ligan till exempel, att ingen ska komma upp, men så är ju inte fallet och ni kan ju inte ta det beslutet själva. Men det jag tycker är problematiskt, Jenny, det är att du nämnde det tidigare och det ska vi säga igen, att klubbarna äger ligan och det är de som är medlemmar och de värnar ju om sitt eget bästa. Och det förstår man ju. Men blir det rättvist för hela hockeysverige? För nu blir det ju så att SHL äger väldigt mycket. De har en stor del av kakan, alltså både ekonomiskt och marknadsföringsmässigt och vad man syns. Det finns ju en väldigt stor risk att glappet mellan lag och serier kommer att öka i framtiden.
Samtidigt så har du ju ett nytt serieupplägg och serieformat och beslutsspelsformat, vilket innebär att du har ju en varje år nu så vet vi att det är ett lag som kommer gå upp och ett lag som kommer att gå ner. Och du kvalar inte mot ett SHL-lag, mot ett hockeyallsvenskt lag. Ur det perspektivet. Så det glappet har ju de facto stängts till. Även ifall man tittar historiskt så har det alltid varit ett eller två lag som har gått upp och ett eller två lag som har åkt ur.
Men de ekonomiska förutsättningarna ser vi ju att de blir allt större. Och dessutom just det där argument som du nämner, det är ju rätt talande att senaste 10 åren så har vi inte sett något hockeyallsvenskt lag gå upp en plats i seriehierarkin och etablera sig där uppe, förutom Örebro och Växjö senaste decenniet. Annars har man gått upp, rasat ur direkt eller kanske varit uppe 2 säsonger och sen åkt ur.
Och Djurgården.
Ja, just. Förlåt. Glömmer Djurgården, ja. Den tidigare vdn, det är ju pinsamt. Men förstår du vad jag menar? För det har ju varit väldigt svårt att hitta sitt fotfäste i SHL när man väl har kommit upp i firummet.
Ja, jag tycker det var en svår fråga. Du nämner ju som sagt att det finns ju de facto flera klubbar som gör det. Och jag tycker att när man har börjat, och eftersom jag har varit med på resan att gå från att ha varit ett elitserielag och ett hockeyallsvenskt lag och sen ett SHL-lag, så det är ju en stor omställning som man gör när man kommer upp. Men det tycker jag egentligen inte den stora delen, det sportsliga, det är en del, men det är ju organisatoriskt och de bitarna som du liksom ska landa i också. Vet jag inte om jag svarar på frågan riktigt faktiskt.
Nej, jag vet inte riktigt vad jag ställde för fråga.
Nej, jag kände att nu börjar jag flömma. Vad var det för fråga du ställde egentligen?
Ja, det är en bra motfråga kan jag tycka. Ja. Om jag säger så här då. Sekt eller familj? Vad är SHL egentligen?
Familj.
Och det är lite sektliknande att säga familj, så att det lurar in dig i ett hörn.
Men om du ska säga, alltså om jag ska välja någonting utav de två, så måste jag ju säga familj. Jag tror jag var inne på det tidigare också egentligen, med relationerna mellan klubbarna, att det finns bra, att det är en bra relation. Vi konkurrerar väldigt tydligt på det som sker på isen, men det finns väldigt mycket dialoger mellan klubbarna också.
När du kan du zona ut och tänka så här, att för det här känner jag i alla fall, jag, det här är en personlig åsikt, att det var inte bra för svensk hockey i helhet att Svenska ishockeyförbundet la rättighetsfrågan hos ligorna att förhandla själva, utan att det hade kanske behövts en paraplyorganisation för att värna om alla delar av hockey i Sverige. Kan du själv känna så om du zonar ut och tänker på hela landets hockeyväsende?
Jag försöker zooma ut kring den här frågan. Jag tycker ju att såklart, eftersom även ifall jag försöker, och jag har ju varit med i diskussionen när vi även gjorde en egen central liga med SDHL, och det har varit de bästa besluten i framdriften kring att jobba fokuserat för att få en serie och en liga att växa. Och om man vill kolla närtid så ser man ju väldigt tydligt på SDHL de stegen som man tar där. Så jag tycker fortfarande att det är ett rätt beslut.
Du har stoppat Jocke Erikssons värvningsförsök minst 10 gånger.
Nej.
Nähä? Jag tänkte att han är en, alltså nu tycker jag inte, eller så här, jag tycker inte att han är det, men jag kan tänka mig att det har funnits tillfällen när han want to spend the money, men du har sagt aj aj, inte nu, inte nu.
Nej, men Jocke Eriksson är ju en sportchef som kan ekonomi också och förstår helhet, så att han vet när pengarna är slut.
Men han är ju också en sportchef som vill uppnå resultat, så jag kan tänka mig att han ändå har velat trycka på värdningsknappen någon gång när du inte har tyckt att det har varit läge.
Ja, men absolut. Men då handlar det ju också om att ha väldigt bra argument för de värvningarna man gör. Ja. Så finns det ju en historik. Om man har haft bra argument och de har slagit in vid tidigare tillfället, då får man ju ett högt förtroende.
Du tyckte länge att odören från ett svettigt omklädningsrum med genomsura utrustningar var bland det värsta du visste. Men allt eftersom åren gått har den känslan utvecklats till att få dig känna både nostalgiska och trygga känslor.
Nej, jag tycker, nu är det ju som, har man ju så himla bra koll på utrustningen och har fantastiskt professionella material, så det är ju sällan man känner den här riktigt illa lukten, men nej, den är oförlåtlig, den lukten.
Är det så?
Ja, jag tycker inte den är inte härlig någonstans, men som tur är så har vi ju extremt bra materialare som
jag kan ibland känna mig hemma när jag känner den odören.
Nej, jag har inte hamnat där. Det är kanske konstigt, men jag tycker inte att den är jättehärlig.
Okay,
men så den tillhör idrotten och den tillhör hockeyn.
Ja, det var därför jag tänkte att du kanske har förälskat dig i den under årens gång här.
Nej, det har jag inte gjort. Den lukten har jag inte gjort. Okay. Sammanhanget och känslorna och engagemanget, absolut. Oh. Men inte den lukten. Då tycker jag popcornlukten i korridoren är trevligare. Mm.
Du är så pedant att det irriterar dig.
Men vad är det för fördomar? Nej, men jag brukar...
Säger du nej på 4 i rad nu? Alltså, herregud,
ja, tycker du, vilken jäkla scouting du har gjort.
Nej, den har varit riktigt beklaglig alltså.
Nej, jag tycker inte att jag är pedantisk. Så att säga. Jag kan säga så här, jag tycker det är superhärligt när det är städat runt omkring mig. Men jag är inte bra på att hålla ordning och liksom det är stöket runt omkring och på mitt skrivbord ser ut så. Men när jag väl plockar undan, ja, men det älskar jag. Men jag gör det för sällan helt enkelt.
Okej, så du är pedant, men det irriterar dig inte?
Nej, men jag stöker ju till mest själv. Så att, man kan ju irritera sig på andra saker som är uppslängda runt omkring, men inte mina egna.
Ja, jag hade någon fördom som jag började på där det var någonting i stil med att du är en person som tar tag i saker när de uppstår och inte låter dem bero. Hade jag prickat rätt då?
När det väl liksom sätter sig att jag känner men är det här, då tar jag tag i det. Absolut.
Men jag är besviken på mig själv. 4 av 4. Alltså jag skjuter långt utanför. Alltså. Det är inte ens nära att stämma överens med dig.
Nej, verkligen inte.
Nej. Får jag
förlåten.
Nej, men är jag det? Men får jag ursäkta mig med att det är ju svårt att studera en vd på samma sätt som en spelare, eller sportchef eller tränare. Ni är inte lika blottade för medias ögon som de är.
Ja, men du är förlåten för det. Och så vi kan väl hänga lite då så kan du få ett nytt.
Jaha, då är det faktarutan i Hockeypuls podcast kvar innan vi ska släppa iväg Jenny Silverstrand till något SHL-bord ute i landet, eller om du ska... Jag vet inte, är du att träffa några nu? Jag vet att du har pratat tidigare i höst, eller om det var i våras kanske, om att du vill ut och träffa alla supporterorganisationer. Men har man kunnat göra det den här hösten?
Nej, det har jag inte. Samtidigt så är ju inte någonting längre bort än ett samtal eller en Teams-länk. Men jag har inte varit ute och rest så som jag trodde att jag skulle göra. Men även där skulle jag säga, om man säger i relation med klubbarna, så har jag väl en av fördelarna att jag de facto känner klubbarna sedan tidigare. Annars hade det varit. Och jag har inte träffat supporterklubbarna då heller.
Okej. Hur vill du stärka det samarbetet då? För nu finns det ju en supportorganisation som talar.
Exakt. Ja. Exakt. Nej, men det är ju det som förut så har det ju det har ju varit sedan tidigare i beslutet att det, klubbarna är ju de som ansvarar för relationer med sina supportrar. Men samtidigt nu så när det har bildats en supportunion så blir det ju liksom en naturlig samtalspart, vilket känns jättebra. Och jag har ju jobbat 16 år tidigare i klubb, så jag vet ju hur viktig den dialogen är. Så att det ser jag fram emot.
Ja, nu kör vi faktaruta tycker jag.
Ja.
Smeknamn.
Vilket ska vi ta? Ja, men det finns en del.
Aha.
Det är Jempa, Jempalainen, Jen. Vad är det? Sen hade jag ett under några år, och det kan man tycka låter knasigt, men med mycket kärlek så var det Genomes.
Genomes. Är det för att du gillar mesmör?
Nej, det är, vi var ganska många Jenny i den konstellationen, så att då var det Jenny Maria Elisabeth Silverstrand blev Genomes.
Och
de som inte visste vad det stod för och kände mig väl blev lite förnärmade och mina vägnar, men det behövde de inte bli.
Ålder?
47.
Fordon?
Volvo.
Tjänar mer än en riksdagsledamot, och där är arvodet 65 000 i månaden.
Ja.
Jaha, vilket lönesteg tog du då när du gick från Djurgården till SHL?
Ett lagom lönesteg tycker jag.
Ett lagom. Jag tänker att stålarna är större i SHL än vad de är i klubbarna. Stämmer det?
För mig var det det.
Ja. Nu märker jag också på det att det här är ett ämne som du vill att jag ska gå vidare från, eller hur? Det här är en känslig fråga för
henne. Ja, det är känslig den egentligen inte, men den är inte, jag är inte så van att prata om min privatekonomi med andra förutom min närmsta familj.
Ja, och det har jag full respekt för, men jag ställer frågan ändå så får vi se hur du svarar, tänker jag.
Ja.
Favoritplats?
Det beror på om det är sommar eller vinter. Jag gillar att vara ute i skärgården på sommaren, och så gillar jag att vara ute och åka skidor och vara i fjällen på vintern. Det är energi för mig.
Jaha, är det någon stuga ni då beger er till, eller handlar det om att hyra?
Nej, det handlar det om att hyra. Hyra. Och jag gillar även fjällen på sommaren väldigt mycket. Och Småland. Ja, men det finns en massa olika. Det är helt enkelt naturen när jag är ledig.
Men allt för många känner ju inte till din bana. Alltså, många vet ju att ja, du kommer in i Djurgården 2004, du stannar där till 2020 och är ju vd under de här åren när ni går från Hockeyallsvenskan till SHL. Men dessförinnan då, var har du bott? Vad har du jobbat med? Nu vill vi lära känna dig lite bättre.
Då ska du få höra här. Jag kommer ursprungligen från Göteborg och har väl, vill säga, snart har jag väl bott halva livet i Stockholm, men riktigt så är det inte. Men 00 flyttade jag upp till Stockholm. Och jag är hårt formad eventprojektledare. Jag började jobba med event, det var på den tiden man sa det, arrangemang.
Okay.
Så länge sedan är det. Jag börjar med det i Göteborg på någonting som heter Arrangörerna Väst till och med. Och sen så flyttade jag upp till Stockholm 00 och fortsatte att jobba inom events. Och det gjorde jag via ett företag som heter Beta. Och han som anställde mig på Beta, det var Peter Wallin. Gamla general managern till 43 kronor.
Just det, ja.
Ja, så han anställde mig, och det då var ju då via honom och Beta som jag kom i kontakt med hockey och Djurgården.
Just det, så han var din väg in i Djurgården alltså?
Ja, det kan man faktiskt säga. För Peter hade ett uppdrag för Djurgården, och så fick jag ett uppdrag på Djurgården rent operativt tillsammans med matcher. Och på den vägen var det.
Då var du på toppen av din karriär. Och den här frågan är ju den är ju rimlig att ställa till spelare, tränare och sportchefer. Jag vet inte riktigt hur man ska värdera en vd:s karriär om man har en topp då.
Det var väldigt, det här måste man ju också ta sig en funderare på. Det kanske man ska göra när man knyter ihop säcken emellanåt,
precis,
och ser
precis
vad man ska vara glad och tacksam för och vad man ska vara stolt över.
Men vad är du stolt över då, om vi ändrar den punkten.
Skulle jag komma till, jag är ju så extremt svår att plocka upp de där bra sakerna man gör, men det gäller att ha bra människor runt omkring en som säger, men det där var bra, Jenny. Mm. Var inte så hård mot dig själv när man vill att saker ska gå fortare eller att man ska snabbare förändringar, så är det någon som säger stopp, vänta lite här nu. Det var inte så tokigt här. Men när har jag varit nej? Men jag har varit, ska säga, om jag ska knyta ihop fram till idag egentligen, så är jag ju väldigt glad för den resan som, och stolt över den resan som jag fick göra med Djurgården. Att det är klart att det var en ansträngande och en känslosamt jobbig period att åka ur högsta ligan och spela i Hockeyallsvenskan och göra allt man kan för att komma tillbaka. Men att fick vara med på den resan att göra det, och också vara med på resan att göra de förändringarna kring Djurgården och hur man växte som organisation och hur vi har startat upp bland annat damhockeylag, hur vi rör oss ännu mer ut, eller hur vi valde att röra oss ännu mer utanför liksom ishallarna och möta barn och ungdomar och så. Så att den resan måste jag säga jag är jättestolt över, och fått jobba i den miljön.
Blir det då avancemanget upp till SHL 2014 som du svarar här då?
Nej, men inte bara. Det är i sig en fantastisk resa. Jag skulle nog säga för vad Djurgården Hockey är för någonting. Mm. När man,
det är ju SM-guld på damsidan ska vi också säga under den här perioden.
Ja, SM-guld på damsidan och egentligen alla de förändringarna och för vad Djurgården Hockey består av. Att det är så lätt, och det är det ju för alla SHL-lag, att man tittar blind på det som sker i en ishall eller arena när man spelar SHL-hockey, men att det består av så många olika delar, och att varit med och liksom förtydliga de delarna och faktiskt göra saker inom ramen för Djurgården Hockey för mig.
Du, jag vet att det finns klubbledare som lyssnar på podden, och jag tror många, och även supportrar och andra personer som rör sig runt ishockeyn, inspireras just av Djurgårdens resa från att ha åkt ur elitserien, som det faktiskt hette då, 2012. Sen två säsonger i Hockeyallsvenskan, tar sig upp, och sen den här systematiska klättringen som vi faktiskt gjorde till finalförlusten mot Frölunda 2019. Hur lyckades ni? Nu får du bjuda på framgångsreceptet här.
Ja, men jag tycker att en av framgångarna var, ett, om vi börjar där, att det har funnits en styrelse som har förstått när, på vilka delar som är viktiga här och då, så att vi som organisation har kunnat fokusera på rätt saker. En av framgångarna i början, det var ju att det var en organisation, en liten organisation som var oerhört engagerad och som jobbade dag och natt för att ta det framåt. Så jag ska säga att det handlar om organisation och målsättningar, och att ibland våga ta små steg istället för jättestora steg.
Det är det där som är så intressant också, förlåt att jag avbryter det, men att det är personerna som aldrig syns som egentligen har den största inverkan på en klubbs framgång och utveckling. Just i styrelserummet, tänker jag.
Ja, nej, men styrelserummet och organisation som jobbar operativt inom verksamheten, som sitter på jättemycket kompetens. Och utan den kompetensen, alltså du som vd i en organisation gör ju inte allting själv, utan det är ju, man gör ju tillsammans, och det är ju då det blir bra, när du kan göra det tillsammans bra.
Din största motgång?
Min största privata motgång och utmaning, det var väl egentligen när jag varit sjuk. Och i vattnet, eller liksom, vad säger man, i
efterdyningarna.
Efterdyningarna av det, så skulle jag nog säga det var väl det året som, när jag kom tillbaka efter jag varit borta några månader, där man var inte riktigt med i huvudet helt enkelt, och det var ganska mycket att göra, och vi skulle anställa personer, och det var nog min sämsta insats, det här att anställa ny person och inte riktigt förankra i en organisation, så det skapar oro. Men jag var inte helt med, det ska jag säga, det är min en dålig insats och en motgång för mig, kan jag känna att jag inte lyckades så himla bra.
Men Jenny, du fick bröstcancer 2016. Det är en förklaring till att du kanske inte var helt klar i skallen. Jag tycker inte att
men det är klart att det är precis det är. Men det är det att man förstår ju inte det själv när man går in och säger att jajamensan, det där fixar jag, det är inga problem. Det är bara att man klarar inte av att, jag klarar inte av att tänka 360 grader. Eller hur många grader det nu är.
Men du upplevs ju som en arbetsnarkoman. Har du alltid varit det, och är du det än idag efter dels cancerbesked 2016 och allt du upplevde efter det?
Jag kan nog ha en viss annan balans idag. Och det är såklart också för att jag har familj som man gärna vill få med på kartan. Men jag har alltid varit en arbetsnarkoman. Jag har alltid tyckt det är väldigt roligt att arbeta. Jag tycker det är kul. Och det är väl egentligen först de senaste åren som jag har slutat att få dåligt samvete för det. Okay. Utan jag tycker att det är kul att jobba, och jag har alltid gjort det. Jag har alltid lagt ner mycket tid på mina arbeten.
Johan Svensson, min kollega, gjorde ju en väldigt fin intervju med dig ungefär ett år efter att du fick cancerbeskedet. Och då hade du genomgått cellgiftsbehandlingar och varit på regelbundna koller. Men nu har det ju gått, det är 4 år sedan. Vad är status just nu? Är du här och nu frisk ifrån det? För det är ju så att, som jag förstår, att cancerpatienter måste ju återgå till läkare i en 10-årsperiod för att kunna vara helt friskförklarad.
Det är lite olika, och jag har 5 år som jag går på årliga kontroller, så att det är ju någon ett eller två år besök kvar. Och sen efter det så släpps man fri och så går man tillbaka till liksom de kontinuerliga besöken som man alltid gör. Inga återfall, mår bra, känner inte av någonting egentligen.
Fint, vad härligt. Ja. Men hur är det att sitta och vänta på besked från läkarna på de där årskontrollerna?
Ja, men det är då man slås av det. Då sitter man, får ju besked på studs när man kommer på den här typen av återbesök. Och då sitter man ju, när man sätter sig ner och väntar, då är det väl då man reflekterar väldigt mycket. Och innan de säger allt är bra, du kan gå hem, då ligger man redan på operationsbordet mentalt. Mm. Det är då det snurrar väldigt mycket i huvudet och man känner att shit, nu ska jag gå igenom det här. Då man är ju sjuk liksom. Sen säger de, du kan gå hem nu, det är bra. Jaha, så det är bra. Ja, okej. Okay. Då snurrar det väldigt mycket de minuterna man sitter där. Men annars så är det inte någonting som jag egentligen... Jag går inte att oroa mig.
Men det som jag slogs av i den intervjun, det var ju den här positivismen du utstrålade, trots att det är ett personligt helvete att gå igenom, och även för familj, släkt och nära och kära. Hur klarade du av att hålla den där glöden uppe?
Ja, men jag har pratat med andra personer som har gått igenom samma sak, och det är klart att man är olika individer, men det handlar ju om vad du har förutsättningar när du går in i det. Och hela min behandling, och det är behandlingen som är den tuffa, var ju för säkerhets skull. När jag gick in i den så trodde man inte att jag hade cancer kvar i kroppen, utan att det hade man opererat bort. Så att allting var utfallat bara för att vara på den säkra sidan. Så att jag hade ingen oro att jag hade någonting i kroppen just då. Det tror jag säkert underlättade mitt humör i det. Det som man kanske slås mest av och som jag kan bli berörd väldigt mycket av efteråt, det är hur när man pratar med barnen flera år efteråt och hur de känner och upplevde det, eller när man med föräldrar och vänner, att den blir jag mer berörd av efteråt. Jag och mina barn kan fortfarande kommentera det och uttrycka saker kring den perioden som jag inte såg då. Och det är klart, det känns ju. Men för mitt egna välbefinnande under den perioden så kunde jag nog vara rätt så positiv. Och det är klart att man kan reflektera efteråt, 1 år efter och 2 år, man insåg att gud, då var jag trött och då mådde jag inte bra och då hände det under den perioden. Men där och då så ska man bara gå igenom det. Och då blir jag nog sån att jag hittar lite glada saker runt och kan skratta åt mig själv i liksom eländet.
Ja, det är en otroligt inspirerande resa. Det är så fantastiskt att du idag mår bra också.
Ja, Nej, de är ju superbra. Svensk sjukvård i de här lägena är
ja, de förtjänar alla hyllningar.
Ja, och du möter otroligt fina personer också som jobbar med det här dagligen. Som är, sjuksyrorna är bra.
En klubb du inte gillar?
Nu ska jag vara jättetråkig och säga så här. Jag är ju, jobbar ju på SHL, så jag uttalar mig inte om sådana saker.
Okay. Men med din Djurgårdskoppling, AIK är väl det givna svaret, eller?
Kan man tro.
Kan man? Du passar på den här, är det så jag tolkar det, eller?
Jag passar på den här.
Ett val du ångrar?
Det är väl ödmjukt då och säga att man ångrar en massa saker. Men jag kan inte komma på någonting. Och det finns säkert massa saker som jag ångrar. Men jag känner kanske inte att det är någonting som har varit livsavgörande för mig nu när jag sitter och pratar här och nu. Jag kanske kommer på någonting sen. Mm.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Jag har varit inne på det flera gånger. Jag vill förändra att man ser den större bilden av vad SHL och SHL-klubbarna, vad man gör för någonting.
Det där är ju lite diffust svar.
Ja, det är väldigt diffust svar.
Vad innebär det då? Och hur ska man nå ut egentligen?
Nej, men jag vill visa, jag önskar vi kunde visa bättre allt det som klubbarna gör i sina verksamheter. Hur man arbetar, hur man jobbar med miljöfrågor, hur vi får barn och ungdomar att röra på sig. Det görs otroligt många bra initiativ ute i klubbarna. Och jag skulle vilja vara med och lyfta på de bitarna ännu mer.
Och det innefattas väl i din roll att få ut det här?
Jajamensan, vi gör det.
Hur gör du det då?
Ja, men först och främst så ska ju vi komma överens egentligen klubbarna hur vi gör det här gemensamt. Och sen handlar det om att lägga upp en plan för det. Men det ska vi göra.
Miljöfrågor brinner jag personligen väldigt mycket för. Man försöker läsa på så mycket man kan trots att man får en klump i magen och undrar vad är det som väntar oss här i framtiden egentligen. Jag ser att temperaturen i världen höjs och närmar sig 3 grader, vilket är en katastrofnivå. Men vi behöver inte gå in i bli någon slags miljöpodd här tycker jag. Men du nämner ändå att det är en fråga som ni på SHL jobbar med, och då undrar man ju lite om du kan bryta ner det och på vilket sätt ni faktiskt hanterar den frågan.
Jag ska säga att det är en fråga som jag vill att vi ska jobba med.
Okej, så ni gör inte det just nu?
Nej, inte i ett gemensamt forum så gör vi inte det. Men däremot så har vi klubbar som har det på sin agenda tydligt. Samtidigt så är det ju någonting som alla bör jobba med, och jag tycker också att man gör det på mer eller mindre olika sätt i klubbarna, men jag skulle vilja se att vi gör det gemensamt.
Och vad kan man göra då gemensamt?
Ja, men hur tar vi hand om sopor på arenorna, hur pantar man flaskor, hur reser vi, hur miljökompenserar vi? Först och främst så måste vi göra någon typ av hur ser det ut idag? För den mätningen har vi inte gjort. Och vad kan vi utifrån det göra mer? Och göra en resa, en miljöresa tillsammans.
Det kanske ska till en miljögrupp på SHL-kontoret,
ja,
då?
Ja.
Är det någonting ni planerar?
Nej, men i samklang med klubbarna ska jag säga. För att vi har ju, med all respekt så har man fulla verksamheter i alla klubbar. Så allt vi gör måste vi se till att alla kan göra också. Så det är ett samklang tillsammans med våra klubbar.
Och då gissar jag att man ska sätta upp strategiska klimatmål också för att ha någonting att sträva mot.
Ja, exakt hur det ska se ut, det vet jag inte. Det kan jag inte svara på. Vi måste starta arbetet först.
När vill du starta? Jag tycker att det här är jätteintressant.
Ja, men vad roligt att du tycker det, för det här tycker jag är jättekul också. Ja. Ja, men det var, jag tror jag sa det inledande i mötet, att vi har jobbat, vi påbörjade ett strategiarbete. Klubbarna och SHL tillsammans centralt, som det blev lite handbroms i under våren, och den sätter vi igång nu och börjar liksom dyka in i igen, och det handlar ju bland annat om den här typen av frågor. Vad är det för ansatser vi tar för i framtiden, vad när det gäller våran tillväxt, vad det gäller våran sporten och publik och de som finns runt omkring oss. Och vad gör vi för att bli den absolut bästa hockeyupplevelsen i världen? Och att samlas kring det. Så att det sitter vi i nu för att organisera upp för hur vi ska ta vidare de här frågorna gemensamt med klubbarna, så att alla är delaktiga i det.
Så SHL vill bli mer klimatsmart, kan man sammanfatta det som?
Då ska jag säga så här, vi är inte klara med det arbetet. Det här är någonting som också ligger mig varmt av hjärtat, väldigt personligt.
Men det låter som att det är ambitionen i alla fall.
Jag kan ha min egen ambition i det, och jag känner att när vi sitter och pratar utan att ha tagit några beslut, så är det här en av de frågorna som vi berör. Så att jag vet mer till sommaren.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Ja, men det är också så himla många. Men
du får svara flera här. Det får du.
Ja, men jag... Den här frågan kommer du få ställa om igen till mig. hockeypersoner. Ut i världen. Jag vet inte. Tycker jag... Jag blir inspirerad nästan av alla personer som jag möter dagligen. Och då är det ju främst med svensk hockey, oaktat ifall det är kollegor i hockeyallsvenskan eller klubbdirektörer eller kollegor på kontoret eller i relationer med Svenska ishockeyförbundet, så känner jag att jag blir inspirerad av alla, för alla sitter på olika typer av kompetenser och egenskaper som man liksom suger åt sig och tar med sig. Så att jag, det är ju liksom den här helheten av alla de här engagerade människorna som man träffar dagligen som jag blir jätteinspirerad av. Jag säger inte en person, utan det är liksom sammanhanget och helheten som jag tycker är helt fantastiskt att bli engagerad av. Att vara den här idrottsrörelsen och folksporten som vi arbetar med.
Där är du om 10 år.
Det är jättedum att ställa den här frågan till mig, för att jag har aldrig någonsin i mitt liv tänkt så. Okay. Jag har aldrig sagt så här, det här ska jag göra om 5 år, det här ska jag göra om 10 år. Jag kan inte svara på den. Jag har aldrig haft de målbilderna.
Du lever här och nu helt enkelt?
Ja, jag lever nog ganska mycket här och nu, och så brukar man säga, men det bara händer saker, och så är det klart inte allt är så, att det är någonting leder till att man hamnar där man hamnar, men jag har inte haft, jag tänker inte så, det gör jag om 10 år, utan jag är väldigt här och nu, och så lägger jag ner min tid och energi på att vara här och nu och tänka långsiktigt i mitt här och nu där jag befinner mig.
Du, det är en viktig egenskap att ha som SHL-boss i dessa dagar, kan jag tycka.
Ja. Mm. Jag tycker också det.
Jenny, det är faktiskt så att ditt avsnitt i Hockeypuls podcast är slut nu. Och jag tycker att vi har fått lära känna dig ännu mer som människa och i din roll som SHLs vd. Jag tycker det var en fantastiskt intressant timme här med dig.
Trevligt, tack detsamma.
Ja, och det är ju tyvärr så att vi inte kan få avsluta med din favoritlåt. Förra säsongen, jag ska säga det, då kunde ju mina gäster få avsluta sitt avsnitt med kanske, ja, men den låt som de lyssnar på nu, eller om de har någon favoritartist eller så. Men om du hade fått välja, nu kommer vi inte kunna spela upp den musiken, vilken artist och vilken låt hade du valt?
Jag är ju en sån här medelålders Coldplay-fan.
Du är en sån alltså.
Jag är en sån.
Det finns en viss typ av människa som älskar Coldplay. Men jag gillar Coldplay också. Jag ska nog kategoriseras in i det facket. Så att vi får stå i samma hörn, du och jag här. Coldplay-hörnet.
Vi får stå i Coldplay-hörnet. Men vi skäms inte för det.
Nej, det gör vi inte.
Vi tycker att det är bra.
Exakt. Ja. Och tack till alla er som har lyssnat på det här avsnittet. Som jag sa i inledningen, det är snart julafton. Och hur sjukt är inte det? Och snart är det 2021 också. Som man längtar dit, att få göra bokslut på det här bedrövliga året 2020. Men nu är det så att ni har fortfarande chansen att kunna påverka framtida gästavsnitt. Så in i era mejlkorgar, skicka iväg ett mejl till adam.johansson@expressen.se. Det har ramlat in flera stycken här senaste veckorna och har fått väldigt många fina tips. Så fortsätt med det, så kanske ert förslag dyker upp här framöver. Nu tackar jag för mig och hoppas att ni fortsätter lyssna på oss framöver. Det här var Jenny Silverstrands avsnitt.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.